Hallå Andres och hallå Cyril Hellman. Hallå. Nu hörs vi igen här i över Atlanten. Hur har ni det?
Ja, det är bra.
Ligget?
Jag har haft två kvinnodramor på en timme. Ligger en spion på hotellbaren som en kickboxande modell har skickat. Och sen var det den här som vi hade, hon trodde jag hade tagit en bild på baren. När jag sa nej och frågade om lov. Hon som du trodde var konstnär. Mm-hmm. Mm. Men i alla fall så, ja, vad ska vi, ja, vi kanske ska ta det. Det är kul med, vet ni, då blir incelmännen galna. Vet ni vad incelmän är?
Nej.
Vet du, Anders?
Ja, det vet vi ju naturligtvis.
Vad är det?
Involuntary celibate.
Vad sa du?
Involuntary celibate.
Ja, precis. Ja, du kan ju fråga mig mer om dejtandet, Oskarsson, men det var inte så. Det vill jag också säga från förra gången med podden, när jag sa så här, jag ska dejta den. Utomlands har jag använt, jag har aldrig legat med en kvinna tyvärr utomlands som jag har träffat på Tinder, men samtidigt har det varit det bästa jag fått ut av Tinder, för att det var så många år när jag satt ensam i en hotellbar typ försupen, och det är lite tragiskt, medans när Tinder kom så kunde jag logga in på en stad jag skulle komma till innan.
Ja, just det.
Och så jag skrev ju writer, director, producer och så här liksom. Så att det väckte väl kanske spänning hos en del. De värderar ju kultur. Söder om Malmö värderas ju kultur och framförallt författare ganska högt. Liksom. Stigel på att tappa hakorna när vi var på Madeira och det kom en läkartjej från just Brasilien faktiskt. Och hämtade med oss på flygplatsen. Och så där har det varit. I Bali träffade jag liksom David Bowies designer. Jätteintressanta tjejer. Men det är aldrig lätt till sex. För de har ju bara sett mig som någon på genomresa. Så jag förstår dem inte. Jag är tryggaste pojkvännen i stan för dem. Men ett intressant möte. Och jag har haft jättebra. Jag har fått ut jättemycket av det. Förutom vänner så har de tagit mig till bästa barer. Bästa restauranger. Ja, typ som Mr. Gillar. Hämtar på flygplatsen. Allt möjligt liksom. Det var det handlade om Tinder. Det kan jag svära på mina barn att jag inte levde med en tyvärr på de där då utlandsresorna, varken då eller nu.
Nej, men alltså sen är det är ju inte jättebra att knulla med för många utomlands, för då får man ju, alltså utomlands finns det ju könssjukdomar på riktigt. Är det inte så?
Nej, ja precis. Fast det går ju att skydda sig mot sånt också. Det går till och med att köpa ett sånt här hellkit som bögarna har när de drar till Berlin. Jag har varit på kurs om det eftersom jag jobbar med som socialarbetare extra 5 dagar.
Vad innebär det? Vad är det ett sånt kit då? Ett knogjärn?
Du har nästan inga bögklubbar i Stockholm längre, utan dels har du typ som rave utanför skogen och sådär, men de bögar med pengar, och det är alltid drag, det är det jag gillar hos bögar. Det är alltid drag på dem liksom. De lever som det är den sista dagen. Men så de bögar med pengar, de drar till Berlin på Berghain där du kan se dvärgar och 60 gungor och allt, det är helt bizarrt. Men så då hämtar de på RFSL ett så här hellkit, som ett halsband, det ser ut som ett litet provrör som sitter på den, och då ser alla, tar du en sån, då är du till 99,9% säkerhet immun mot HIV.
Wow.
Och så tar de crystal meth och så knullar de ungefär 30 stycken på den här.
Det är en vårdslös livsstil, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Och det vill jag också säga med samtidigt liksom så här, om man precis har blivit singel som jag, att jag har vissa grejer kan man göra av självrespekt för att få tillbaka sin självrespekt. Men jag kommer ihåg en gång när jag var ung liksom, och då bara, nu ska jag ta igen den här tiden liksom, typ. Och vara med så många som möjligt på så kortast tid som möjligt. Men det slutade med att jag tappade min självrespekt. Promiskös gjorde att jag kände mig skitig.
Jag har en liknande
folk som inte gör det. All respekt för
att... Ja, om man är nere för att man har blivit dumpad eller något, så börjar man använda Tinder, och så träffar man liksom massa löst folk, och så blir man bara tommare och tommare. Jag har faktiskt slutat för några år sedan så har jag slutat att använda
och
Tinder helt.
Och självförakt.
Ja, precis. Mm. För att dels så får man en väldigt dålig kvinnosyn om man träffar en person som man typ får ett blowjobb av efter 20 minuter. Då undrar man hur det är ställt. Och sen så liksom kryper det över på en själv.
Ja, men samtidigt är ju det med Tinder då, när man i den livsstilen att får man inte ligga efter 2 gånger, då är det bara slösa inte min tid. Då byter man ut den mot en ny. Då, allting blir en slit- och slängprodukt.
Ja. Ja, men jag blev så himla mallig, för det var någon doktorandtjej som liksom jag träffade på Tinder det ledde liksom till sex typ på 20 minuter. Och då först är man så här bara, fan vad cool jag är liksom. Jag är sån jävla grym snubbe. Men sen dagen
efter... Jag vet en fil doktor som håller på med så här bukakefester och grejer. Men jag ska aldrig säga såklart vem det är.
Nej, men jag ska bara berätta. Sen såg jag samma tjej dagen efter kliva ur någon annan jävla trappuppgång liksom. Det är så här, hur cool var man då liksom? Det var ju bara förnedrande.
Ja, fast grejen är så här som en Tinder-dejt svenska ska när jag kommer hem. Att det sa, hon bara så här, typ, ja men du, ni män har i alla fall bättre än oss kvinnor. Och jag har ju sett mina väninnor när de swipar så här, män, det sitter snubbar med liksom så här, fiskar och bira och så här liksom. Som, jag har nog druckit mer bira än de har gjort i hela sitt liv. Men fan skulle jag sitta med en ölburk på min profilbild?
Nej.
Jag föredrar då. Jag har nog valt rätt när jag säger att det är lite Mourinho-style över min profilbild.
Jag får fråga Oskar. Oskar, ja, hör du mig? Du hör mig. Såg du den bilden jag tog på Cyril på poolen?
Jag har bläddrat igenom alla bilder på Instagram, så jag tror att jag såg den, ja. Det var, ser jävligt flott ut.
Ja, precis. Det blir jävligt snygg.
Men i alla fall, jag sa till henne då, nej men, och det ska vi komma in på här med Brasilien, för här är det ännu mer väljer. Det är alltid kvinnan som väljer. Så, och att snubbar liksom är så mer promiskuösa än kvinnor gör att de swipar ja även på liksom på allt de ser liksom, för att liksom få ett snabbt lik. Och det gör att kvinnorna har ju tusentals att välja matchningar på liksom. Men det sa hon, ja, så kände jag träffad, jag har swipat vänster på 1000. Det var den första hon som i sådana fall ska gå på dejt med när jag kommer. Så ja. Men jag menar, män också, har du inte sett brudarna på när vi snackar svenska tjejer? Eller jag kan ju, om du behöver så här byta plats, gå in på Rio, det kan ju alla lyssnare göra, så får ni kolla hur tjejerna ser ut här. På
men visar man upp sig lite mer i Rio?
Men i Sverige, ja, men i Sverige, på svenska tjejer, de gör så här, de springer uppe på berg och det är mycket dyka, någon som har gjort ett fallskärms... jump i tandemhopp liksom, och så här liksom, och för mig är det så här, är det där det äventyrligaste du varit med om? Jag tog fan dykarcertifikat när jag var 13. Liksom, jag dyk med hajar i bur.
Men du, Cyril, om...
Det impar heller inte på
men
mig.
Men du,
direkt.
Cyril, om en tjej skulle posa på ett äventyrligt vis, hade hon behövt hålla en handgranat då för att du skulle, liksom, det här är en äventyrlig tjej?
En kalashnikov.
Ja, då hade jag gått
på. Kalashnikov.
Ja, faktiskt.
En handgranat och ett knogjärn. Bara, fan vad schysst tjej.
Inte knogjärn. Nej, okay. I USA sa de både där. Innan du kom så hade vi bum attractor. Alltså någon som drar till sig luffar och löst folk.
Ja, just det.
Men sen du kom hit till New York, då har vi fått psycho bitch attractor.
Ja. Du, jag ska fråga Andres. Fråga Andres en grej. Hur skulle du beskriva, är det så lite mer lättklädda damer, eller vad är din betraktelse när du går runt på gatorna?
Här?
Ja, eller typ på Copacabana, på stranden eller på gator? Eller?
Ja, nej, men de är ju jävligt snygga, måste jag säga, många kvinnor här.
Blont, brunett, svart, mulatt får man inte säga längre, men min vän Makode Linde säger att vad fan ska man säga, blandras, det är ju ännu värre.
Mestis brukar jag kalla Andres, det tycker jag han är okej, tror jag.
Japaner. Jag mitt tycker det är indianer, det är mitt ex från
jag
Chile.
Jag tycker mestis är helt okej.
Ja, men det är indianer, och det har det här också ursprungsbefolkning.
Nej, nej, nej. Bland... mestis är ju blandad,
blandad indian och indian och europe. Ja, precis. Och det har det ju såklart här också. Ja. Också japaner. Ja. Också. Och de flesta, i Paulo, till och med gatorna
de flesta på, i hela Latinamerika är ju mestiser. Väldigt många är ju mestiser. Liksom. Så man kan ju se, det ser man ju.
Förutom
liksom
i Bolivia, där är de fan
ja, helt indianer. Ja, där är de helt indianer.
Vart det?
Nej, men
det var Tinder i Bolivia.
Nej, jag var där med min chilenska mestis, dåvarande chilenska mestis-tjej. Och Tinder fanns inte på den tiden. Så jag kunde inte, nej, jag skulle inte varit otrogen. Det vill jag också säga förra. Det låter ju som att jag bara, och att jag är ett jävla svin mot mitt ex som, ja, jag har inte betett mig bra heller. Det, hon gjorde helt rätt som dumpa mig, men när jag skickade ett mess på fyllan, så hade jag faktiskt 5 timmar innan gjort slut med mitt ex. Det där som jag
skickade
till. Ja, jag vill förtydliga det. Men det är inte särskilt bra att göra efter 5 timmar heller. Det är inte så mycket bättre.
Nej, men alltså jag...
Nej, men som sagt,
man får vara försiktig. Folk är så olika. Jag blir liksom en... Jag är en riktigt jobbig person som absolut inte vill veta någonting i typ ett år. Så det är ju kul om folk respekterar mig, men det är inte alltid de gör det. Men folk är ju så olika, så man får vara lite försiktig där liksom.
Oskar, vi träffade ju Henrik igår, som jag berättade om i förra podden.
Brandao Jönsson.
Henrik Brandao. Brandao Jönsson, ja. Mm. Och han sa det att Rio, det finns inte så mycket... här är inte folk intellektuella på det sätt som i Sao Paulo, va?
Nej, han sa...
Utan Rio är liksom lyxsökarnas stad, kan man säga. Så det kommer väldigt många jävligt vackra kvinnor hit.
Fotomodellerna och skådisarna kommer hit.
Skådisarna, för det här är filmindustrin.
Eller
här
plockas är upp här och hamnar sen i Sao Paulo. Ja, det var det han menade. Mm. Och de intellektuella är sådana vi pratade om Bogotá också. De är där.
Han sa ju att det här är Hollywood. Här gör
Hollywood,
här gör man tv-serierna.
Ja, det är det de gör också. Ja, okay, de där,
här gör man de här
telefavellas. Ja.
Telenovelistas.
Novelistas.
Ja. Så liksom också då, så det finns ett överskott av kvinnor just i Rio. Och det känner man nästan av. Alltså det är a buckload of women.
Ja, det är därför, och det är därför jag får kontrollerande kickboxande ballerina fotomodell skådespelerskor på mig, som nu har skickat upp sin stalker på
poolen. Det är så jävla
cool. För hon åkte till Sao Paulo, så nu sitter hennes väninna på poolen och bara, vad fan ska du? Jag ska spela in en podd.
Är du skuggad av kvinnorna här?
Nej, men alltså hon, den här... Ja, men det, ska vi ta det här med modellen? Det är kul, för då får, det här med incelmän också, för att leta upp dem. För jag har ju nämligen fått såna på mig, har brorsan och folk berättat på Cyril och Stig-tråden. På Flashback. Andra säger att jag inte ens ska titta på den. Men vadå? Vad kännetecknar ändå en incel-man? Det kom en bok till exempel om det förra året. Jag har gjort forskning på Karolinska institutet om svenska incel-män. De kännetecknar sig att de är arga, bittra, sverigedemokrater, eller som i mitt fall till och med nazister. För jag kommer ju från anarkovänster. Jag har kompisar som är före detta A-förare för Kronan Fronten, som har kollat upp vad de gjort för inlägg förut. Det är alltså rena nazister på vis. Och de här människorna, det är oftast män då, överviktiga män som sitter i skogarna i Värmland eller på skånska Blekinges landsbygd och gömmer sig bakom en skärm. Och de sitter där och hatar. De hatar araber, de hatar judar, de hatar bögar, de hatar latinos, för de får ju brudar. Och de hatar till och med kvinnor. Och det är det som är kärnan i liksom forskning kring den här typen av svenska män. De hatar just för att de inte får kvinnor om de inte åker till Pattaya och köper liksom sex. Det har skrivits forskning om dem. Och roten till att de hatar det är då att de inte får kvinnor. Det är de besatta av det som får kvinnor. De får en hanga och stakar och skriver skit på sociala medier om vänner som jag, som Ola Pass och Micke Persbrandt. Som jag absolut inte ser lika bra ut som, och absolut inte har deras kändisskap, men ändå går de tydligen på mig nu, vad jag hör.
Okay.
Och de har bara mitt
Vad sa du? Nej, jag bara sa okej.
Okej, nu ska jag säga vad jag vill säga till dem. Jag hade min första fotomodell när jag var 15. Varför hade jag det? För att jag precis som min vän Marcus Schenkenberg gjorde en del modelljobb, även om det inte var framgångsrikt som honom. Men jag tillhörde de 2% med gröna ögon, så det är genetiskt. Men också för att jag som han tränade, jag läste också böcker, vilket gjorde mig bildad och smart. Men sitter man där i Värmlands skog bakom en skärm och hatar, till och med hatar vargar, då är det faktiskt deras ansvar att gå och träna om det känns attraktivt. Är du rädda och ser ner på andra folkslag, då kan du resa ut i världen och se att liksom alla människor är likadana i princip. Ja. Har du konstiga, hatar du muslimer, då kan du läsa Koranen och se att den har sina fläckar, särskilt på kvinnor och homosexuella, precis som Bibeln. Men i övrigt finns det väldigt mycket andliga inslag och sånt liksom. Har du konstiga politiska åsikter, då kan du börja läsa böcker och bilda sig. Och det vill också säga för att jag ser inte ner på folk som inte har bildning. Jag menar, Andres och Jan Myrdal har inte gått på en universitet. Liksom. De är intellektuellare än de flesta av sina kollegor. Liksom. Och modeller som sånt är inget självändamål för mig. Det senaste jag hade en från Topmodel för 3 år sedan, det var för att hon läser böcker. Och det är väl antagligen det de har dragit sig mig till, eftersom jag inte har varit i deras liga.
Men
brudarna på Östermalm...
Jag får bara dyka in här lite. När det kommer till incels, så är det ju också så att det har ju blivit ett skällsord. Så att man använder ju incel för alla möjliga oliktänkande. Och dessutom så finns det...
incelskvinnor också.
Dessutom så jag tror det är... forskning, det är Costello et al. Från förra året, och i deras forskning så kunde de ju inte hitta bland incelmän, så kunde man inte hitta en specifik politisk dragning, utan det var över hela spektrat. Och det som däremot var slående för incels, det var just att de upplevde sig själva som väldigt ensamma och deprimerade och liksom inte har det så bra. Så att,
det är ju rörande faktiskt.
Så att man får vara lite försiktig där med incelbegreppet, tror jag. För att det är väldigt lätt att bara kalla vem som helst som inte håller med om något för incel. Men jag menar...
Ja, fast det när mitt folk... kollade upp de här, kollade tidigare inlägg, då var det ju att de kommenterade så här Nordiska frontens radioprogram och sånt där. Det gör det hela lite läskigt. Och sen sitter de och tokhyllar Stig. Och då undrar man liksom så här, och tror att jag lever på honom. Inget kan vara mer fel. Mina böcker säljer 3 gånger mer i upplagor än hans. Det är bara att kolla vem som har flest följare, jag eller vår podd på sociala medier, på Instagram till exempel. Och det är inte för att jag skriver bättre, utan det är för att jag har varit i dagspress med 300 000 läsare per dag. Liksom. Men det är frågan också så här, varför gillar de Stig så mycket? Och det är ju för att Stig är en varm, empatisk människa. Men jag tror att dels har de fått för sig i podden för att han hela tiden försvarar vad folket på Rås är, Sverigedemokrater. Så det är ju jag också, mina barndomskompisar, alla Sverigedemokrater, i princip majoriteten av Sverigedemokrater är inte rasister. Alltså mina barnens vänner är Sverigedemokrater. Alla mina älskade huliganvänner är också
Sverigedemokrater. Det är ju det största partiet de bland svenska män just nu. Så att jag menar, att dra några slutsatser om dem
är väldigt för att invandra...
lätt.
Men ditt arbetarklass, de har gjort som nu hindrade de högern att sänka A-kassan. Så det är ju ett arbetarparti. Och vi har haft en invandrarpolitik som har gått åt helvetet på grund av Reinfeldts nyliberalism. Det går inte att släppa in alla. Hur mycket man än vill. Liksom. Det går inte att öppna gränser. Det där är liksom bara en utopi som nyliberaler har. Och då är ju nyliberaliska ideologin att äta eller ätas. Vadå? Vi kan släppa in 40. Och enligt nyliberalen Reinfeldt och dem så ska vi bara låta dem ligga på gatan då. Det kan man ju fan inte heller.
Så att du får kritik av de här personerna. För det finns ju... Det finns ju vissa personer som till exempel påstår att folk som lyssnar på Jordan B. Peterson tillhör någon slags incelrörelse och så. Och jag Jag tror att det bara är på. Jag tror det är tvärtom, att det är ju folk som skärper till sig och träffar trevliga kvinnor som kanske gillar Jordan B. Peterson, eller som en vänner till mig som är gifta och har barn som tycker det är bra att lyssna på honom. Så jag har fått ihop det liksom.
Som jag sa till andra, så vår vän Super Mike här i Gagos kompis var ute på middag med här i Rio. Som jag sa till dem, så är ju Jordan Peterson slår ju bara in öppna dörrar. Han, för mig, problemet med honom för mig är att det är för lättviktigt och för lite analys. Men allt det mesta han säger är ju sant och självklarheter. Men det är ju den där då liksom så här PK-vänstern då som liksom... Har sina maoistiska pekpinnar på allting. Det är de, då ska de driva med att han gör experiment med humrar.
Cyril, du har ju inte lyssnat på hans föreläsningar på YouTube. Han jobbade ju på universitet.
Ja, jag vet. Ytterst kort har jag lyssnat
på. Men han jobbade på universitet. Det är liksom hundratals timmar där han går igenom psykologi, hur saker fungerar. Och tar upp forskning, psykologisk forskning. Det är ju jävligt intressant.
Ja. Så
det är
liksom... Och då håller PK-vänster på med härskartekniker och slag under bälten, med att man ska avfärda honom då för att han har bensomissbruk.
Jag tror att de är djupt...
400 000 svenskar har bensomissbruk. Jag
tror att PK-vänstern är djupt beroende av att ha en enkel fiende hela tiden. De behöver ha Jordan B. Peterson och Putin, och de behöver alltid ha någon som är liksom the bad guy, och det är förutsägbart.
Så att de ser goda ut, och där stämmer ju det här, där stämmer ju det som SD kallar dem och liksom högerpopulister, godhetsvänster.
Ja, de vill ha fiender för att se riddare, godhetsriddare kallas de ju.
Men jag tror, på tal om incel, jag tror att så här AFA-personer är jävligt mycket incel.
Ja, det finns det också. Det har varit mycket det har varit mycket grejer som hänt där. Jag vill inte gå in på det. Mina vänner var det är ju hårdare och våldsammare revolutionära fronten, men de är som är före detta, de är inte det nu. De är intellektuella på en annan nivå vad de läser och sånt. De är inte bara för att slåss ändå, trots att de är våldsammare. Och för mig är det så här, jag är emot allt politiskt våld, men samtidigt om en nasse åker på lite däng, I couldn't care less.
Extremister överlag, när de får lite stryk, så blir man väl lite jätteledsen liksom. Jag tänkte bara komma tillbaka igen till kritiken mot dig om det, alltså för att det är du en bad guy för de här personerna på något sätt? Har du blivit någon slags fiende person man hänger upp sig på? Kan det vara så?
Uppenbarligen, jag fattar inte varför. Men det måste väl vara att när Stig säger för mycket försvar för SD, så går jag alltid emot honom. Jag är som sagt lite från anarkovänster, men Stig kallar mig i intervjuer för liberal. Ja, jag är väl kanske liberal liksom. I synnerhet i fråga om sexualitet liksom. Men i fråga om vår podd, liksom, alltså det går ju som tåget. Vi tjänar inga pengar på den knappt. Men tack vare mig har vi nu fått mina vänner från just anarkovänstern. Har vi fått, så satt de i kontakt med dem. Har vi vår egen bira som dricks i direktsändning på Nobelfesten. Kendrick Lamar köpte en back. Olut heter den. Och här släpper vi en absint. Jag har fått hans läsare som kallar mina böcker mästerverk, som Horace och Knausgård och Andres till och med också, tror jag, tack vare Stig. Medan han har fått vänner från mig, som från gatan, som Leo, Sebbe, Liam Norberg, Gago etc. liksom, som han vill ha. Så det har ju bara varit en win-win situation för oss båda, och båda får en ny publik. Ja, det... Och allt jag har gjort helt plötsligt är nya upplagor.
Det är inget...
Så här vill jag säga om Stig som författare. Jag vill också säga så här med det här. För så är det att de flesta lyssnare har kommit för min. Det finns ingenting jag gör, ingenting jag skriver, ingenting jag läser som inte är påverkat av Stig sen jag träffar honom. Och det här är det jag säger nu också. Han kommer ju applådera och säga det här. Så liksom, det har jag ju sagt när han gav mig manuset till sin kommande bok. Som han gjorde för att han blev triggad av min Ukraina-bok, att jag kunde skriva den på 5 veckor. Då skrev han den här på sommaren, trots att han inte skrivit något på 7 år. Så, och där tillägnade mig och skrev till min Mike Stern. Som man alltid säger när jag gör något bra. Och vem, de här obildade liksom incelmännen, de vet inte vem Mike Stern är antagligen. Så då ska vi förklara om det. Fan, det är Miles Davis-gitarrist.
Fan, Cyril, jag tycker du nästan bryr dig för mycket om vad folk skriver på nätet.
Jag blir förbannad när jag hör det liksom. Det kommer från brorsan. Och du säger åt mig inte titta ens.
Nej, men fan, läs inte vissa kommentarer och skit. Risker är att du blir en rättshaverist nästan när du sitter och triggas av det här. Liksom. Det är ju liksom bara
jag har en...
Stå över det. Som jag har sagt.
Jag har en kommentar och det är att min upplevelse det är att loser-personer, det är crabs in a bucket. Det enda de gör ingenting själva. De skriver ingenting själva. Och så skiter de på alla andra hela tiden. Ja. Filmer är dåliga, tv-serier är dåliga, böcker är dåliga.
Som försöker klättra upp och sen bara ramla ner.
Och problemet är liksom att, för jag har märkt det ibland, för jag har träffat personer som man inte upptäcker på en gång, att de har den mentaliteten. Och det liksom är... För det som inte de fattar det är att när man har kreativa bra samarbeten som jag och Andreas har och som vi har, på ett sätt har med Cyril också, det är inget nollsummespel. Alla vinner på de här roliga kreativa samarbetena. Vi gör coola grejer ihop och mer blir bara mer. Men det här förstår inte de här losersarna, utan de börjar skydda sin lilla borg istället. Det är ju liksom... och jag och Andreas har ju kritiserat att det kan vara lite så liksom att man försöker skita på andra, och det kanske är lite mer så i Stockholm faktiskt, om jag ska vara ärlig, att man det är så jävla oroligt och sån orolig konkurrens, men motsatsen, om fler bara gjorde grymma grejer ihop så blir det bara bättre för alla. Det är så jävla obvious liksom.
Ja, då måste jag få reklam för då att den 6 och 7 februari läser Ola Rapace, eller tolkar han, gör det utan till då såklart. Och jag kanske också kommer in på en instrument, han tjatar på mig för vi båda kommer från musiken från början. Han tolkar min diktsamling Allt går i bitar som släpps i hela engelskspråkiga världen under året. Everything Falls Apart heter den då. Men i alla fall 6 och 7 februari tolkar han den på Polisteatern, roligt namn ni tackar på oss, i Stockholm. Och då, och är man intresserad av att gå, så mejlar man nina@polisteatern.se. Det finns några få biljetter kvar. Men det är till exempel samhället. Han var väl 10 gånger mer macho badboy-rykte än mig. Men här samarbetar vi ihop i och med att han tolkar mig in på ett sätt. För han har samma erfarenhet med ett förlorat barn som jag. Det är därför han gör det så jävla bra. Det är Sveriges inom tiden mest streamade diktsamling. Inte direkt Bob Hansson liksom. Han känner på det här också, och jag känner på honom. Vad fan, fucking bombskådis. Internationellt, som ett franska tv-serie, allt möjligt. Tolkar min dikt för 35 pers per kväll. Jag känner otroligt mycket på det. Men han känner också, för han tar fram en annan. Och jag också känner...
Men han var med i den senaste Bond-filmen, eller?
Skyfall var det.
Skyfall, okej. Ja, det var ju tufft.
Då åkte han motorcykel mest. Det ska du också göra inom i favelan en vecka.
Ja, vadå?
Ska åka igenom i City of God. Ja.
Cyril vill fortfarande terrorisera mig. Han förstår ju att jag är en ängslig och mesig person. Så han terroriserar mig ibland och säger, ja, men Andres är motorcykel i favelan och sådana grejer. Det är ganska roligt.
Min approach till Andreas, ofta för att inte skrämma han för mycket med mina egna äventyr, är att jag brukar tänka att men ibland så är Andreas lite mer som en äldre dam. Man får inte hetsa för mycket med för mycket craziness.
Per Hagman är likadan. Jag ska föra ihop dem. Samtidigt kan få sina arga kalankutfall också. Liksom. Men Andres har ju växt och blivit riktigt välkommen. Ja. För 4 dagar sedan, sen, när vi gick ut klockan 7 och det blivit lite mörkt. Vi måste hem. Jag bara, lugna ner det. Vi blir inte rånade. Det enda vi ser här möjligtvis de pundar. Den sänker med en smäll om den skulle komma fram. Det är favela killar man ska vara rädd för.
Liksom. Ja, jag har steppat upp. Och Cyril har steppat upp också.
Ja. Ja, jag har lugnat mig. Jag har lugnat mig och fräschat till mig. Det är därför en brasiliansk fotomodell kontrollerar mig. jag vet inte om vi ska dra den i solen.
Nej.
Men i alla fall. Och Andra sa, jag sa typ, ja, men vi går ner till lokala baren nu helt plötsligt, så här, trots att klockan är 11 på natten. Det hade aldrig skett.
Nej, men det, fem dagar sedan. Då kanske ni båda växer på något sätt när man ändå är så olika som ni är, så tror jag man kan lära sig mycket av varandra. Det låter åtminstone så lite fint.
Ja, precis.
Men också travel, jag vet ju att du inte gillar att resa, Oskar, men travel broadens the mind, som vi säger.
Ja, jag tror ju inte på det.
Dels, Oskar, så får du ju, jag är ju kick, som ni sa, som ni antydde er podd innan vi åkte hit, jag är ju kicktorsk liksom. Och jag får kickar på ett sunt sätt av att läsa en bra bok, och jag får också kickar av att resa, att det blir så jävla mycket intryck. Men det är också som ni säger, broadens the mind.
Men jag tror att...
Har du haft många av dina bästa stunder? Ja. Har du haft många av dina bästa stunder med palestiner i Israel? Så trots att du är judisk så ja, du känner med deras smärta,
ja,
också.
Ja, men jag förstår konceptet. Men om vi säger som så här, att om jag hade hängt med er i 2 veckor här i Göteborg och bott på hotell, så hade vi haft det sjukt roligt och äventyrligt, och det hade också broadens your mind även fast man var hemma.
Vi kan ta en semester i Göteborg.
Det låter som min debutroman, när jag bor där i The Hood, i Gå Johnny Gå Gå, när jag bor där i The Hood, så då är det min homie, Olivers pappa, som tyvärr gick bort i fjol, han säger, men jag kan se allt på tv. Jag kan se Prag på tv. Han satt och bläddrade på reseprogram. Och så allt kan se på min tv.
Men just nu, Oskar, det kommer ju ett nytt höghushotell i Göteborg. Vi kan ju ta in en helg där. Eller en vecka. Och så ska vi ha semester i du, jag, Cyril. Och så har vi semester i han Lodalen. Eller vad fan heter han? Hans Drakenhotellet där.
Stordalens nya hotell. Ja, men det är alltså en hemester. En hemester kan jag hänga med
på. Ja, hemester kanske är din grej.
För mig skulle det nog behövas en del stimulans. Ja. Lite motsatt kön också med gäster. Och,
ja, men det finns ju på andra
lag. Och musik också. Jag älskar musik. Det är så jävla bra här
på andra lag. Du kan ju ha Tinder här i Göteborg också.
Nej, men det,
ja, det har jag haft redan. Alla har varit med Håkan.
Det låter som ni har det jävligt.
Ja, Håkan kallades han för. Alltså innan Håkan gifte sig.
Okej. Okay. Men Oskar, händer det något i Göteborg? Eller vad händer i Sverige? Vi är ju isolerade här. Vi har ju tappat all kontakt med Sverige. Och så här, har det hänt något kul? Jag hörde att det sprängdes någon bomb på Söder i Stockholm.
Ja. Jag är ju inte jätteduktig på nyheter, men om jag ska sammanfatta det så är det är någon i den nya regeringen, så han har fiskat ål olagligt, så folk är jättesura.
Jag hörde det. Ål in.
Magdalena Andersson har sagt
Göteborg,
att
det är
Göteborgs humor. Jag blir göteborgare nu när man hänger med andra.
Ål in.
Du är jag kan dra en göteborgsvits jag fick höra från en gammal man med hatt häromdagen. Han sa, vet du hur man ser att en bil kommer från Jamaica?
Nej.
Det ser man på på registreringsplåten.
Registreringsplåten. Fan vad roligt.
Vet ni vad Greklands sämsta partykille heter?
Nej.
Bakis 3 dagar på rakis. Bakis 3 dagar rakis.
Ja, det var, ja, det vann du faktiskt. Det var jävligt bra. Nej, men det ålen har varit i Sverige. Och sen så i Sverige så har det varit lite sprängdåd i Stockholmsområdet. Och vad jag förstår det som så är det väl så här att de här kriminella personerna, då tänkte man, nu får de vara i förorten. Fast de känner för att inte bara vara där själva. Ja. Utan de har ju också köpt lägenheter mitt i Stockholm för sina pengar och så. Och då flyttar våldet in i stan. Och det är ju ingen överraskning egentligen. Utan det är ju så det är.
Ja, alltså de plockar ju folk på Rolexar på Strandvägen och liksom och så här. Och Jag tror jag är den enda som kan gå sitta med en Rolex i TV. Andra folk har ju blivit liksom tagna i portarna då, programledare och sånt. Men det vore lite konstigt när Leo Carmona är skriven för mig som har suttit på livstid för anstiftan till mord om de kommer och ska plocka mig på Rolexen. Men i alla fall men det mest ironiska är ju afghanerna i Björns trädgård på Söder. För det är de på Söder som har suttit när afghanerna satt på trappan och det är afghanerna som då plockar dem på klockor och alltså pek och vänster. Så det är lite så här lite ödets ironi.
Ja, men det är poetisk rättvisa.
Nu låter det som SD här.
Ja, nu blir det incels.
Nu är det SD-feeling här.
Ja, verkligen.
Nu...
Nej, men man måste se sanningen. Se sanningen.
Sitta här i Rio och hejta. Sitta och hejta på Sverige nu. Som thailandssvenskar. Så det går ut att vara med dem.
Nej, men min polare har alltså... Det var sex... han är då inte PK-vänster, men han bor på Högbergsgatan. Men de är ju då, så det kan man kan ju skydda. De är inte världens bästa fighter då, för han är ju själv bara 1,65 lång. Men de trodde de kunde plocka om. Fem stycken flög på honom och ville plocka Rolex just.
Okay, men
alla var afghaner. Ja, från Björns trädgård. Ja. Nej, han lyckades slå sig fri trots att han bara är 1,65. Nej, men han är också från Sicilien. Han är ju fighting easy.
Ja, en grov...
Men då har jag en spaning här vad som kommer hända i Stockholm. Och då är det så här att om Agneta Sjödin kanske känner sig lite orolig när hon går hem, då blir hon kompis med Paolo Roberto. Och så att varje lite mesig känd person får bli kompis med en tuff känd person. Så Cyril, du får bli kompis med Martin Timell. Han ser ut som ett rånoffer. Då får ni hänga. Så får du skydda honom.
Får jag på det?
Det här är ju grym idé.
Ett finger i en badtunnel.
Du får... nej.
Jävligt roligt.
Martin pullade i en badtunnel och så renoverar han ditt kök.
Ja, men det finns kubanska killar till liksom. De älskar att få fingret i röven. Jag har hört från väninnor.
Ja, det är inget fel i det. Ja. Det är inget fel i det.
Ja, att säga Anders, ja precis.
Nej, det är helt normalt.
Det är helt normalt. Läs min bok.
Men tror ni, jag tror liksom att i Göteborg så är det ju så här att de värsta stadsdelarna i Göteborg, de ligger ju faktiskt jävligt långt bort.
Ja, de gör ju det.
Angered ligger ju, det är väl typ 2 mil från centrum eller någonting.
Det börjar väl, jag var där och gjorde research för Lilla Chicago, finns i en ny pocket. Så jag måste göra reklam för det också.
Ja, just det.
En resa genom krigets Ukraina, uppdaterad med mycket mediekritik, kommer som pocket 27 januari. Alltså om en vecka, nästa fredag. Men i alla fall i Lilla Chicago, då åkte jag ju runt i alla de här förorterna och plåtade och pratade med folk i research och sådär. Men i Kortedala var väl liksom såhär, det har väl blivit lite nya Majorna på ett sätt, men det är ändå mycket så här klubbar och sånt där folk åker och plockar upp droger och så.
Ja.
Berätta lite om Brandao.
Nej, men visst, men det är svårt att... Jag tror att om man jämför med både Stockholm och även Malmö så ligger ju kriminella ställen väldigt mycket mer anslutet till stan. Eller? Har jag rätt? Mm. Det är ett geografiskt skillnad.
Ja, precis.
Jag menar, sen så köper ju gangsters lägenheter mitt inne i Göteborg också. Mm. Så att det kommer ju bli massa sprängdåd och skjutningar mitt i stan här också. Det är ju bara en tidsfråga.
Ja, precis.
Det kanske...
Ja, i boken är det en scen i Majorna när jag blir skjuten i huvudet, min bok, som är sann.
Ja, vi har ju träffat...
Han känner ju jag och Andreas lite.
Ja, visst, det berättade du. Ja. Du bara, oh shit, var det ju här? Ja, du berättade det.
Ja, vi ska inte outa honom.
Nej. Men hade ni pratat innan jag kom också?
Vi pratade, jag berättade lite om Brandao.
Ja.
Men jag har ju inte tyvärr läst hans böcker. Du har ju läst en del av hans böcker. Han har skrivit många böcker, va?
Nej, jag har inte läst den. Glömde jag ta med mig den här. Den senaste verkar jävligt grym. Alltså, han åker i alla portugiser. Ska efter och gör efter liksom 7 dödssynderna. Macau blir girighet till exempel, och så här, jag vet inte om det var Goa som var liksom någon form av dekadens och sådär liksom. Nej, det är bara hans första om Brasilia som han debuterade med för typ 10-15 år sedan. Den här staden som är liksom bara som ett arkitektiskt experiment, men ändå Brasiliens huvudstad.
Just det. Oscar, Brasilia känner du till, va? Det var ju där kuppen, kuppen pågick. Han berättade om
ja, det. Jag är rätt insatt i Brasilien faktiskt, även fast man inte tror.
Brasilien då, det är liksom... Henrik berättade, det var asintressant. Han har skrivit en bok om Brasilia som jag ska läsa när jag kommer tillbaka till Sverige. Staden är liksom uppbyggd som en flygplanskropp liksom. Så det är liksom, här är cockpiten, här sitter folket. Ja. Och så är det...
Jag tror det är ganska ödsligt.
Ja, skitödsligt.
Som det, den där staden i Burma, Myanmar heter den.
Jag sa det, men det är lite som Clockwork Orange liksom. Ja, det är lite som Clockwork Orange, den liksom sterila arkitekturen. Och så är det så att de har ju stadskärnan då som är naturligtvis RKK-märkt. De får ju inte göra någonting med den. Så det var ju skandal här i Brasilien när de gick in och trashade det här som är super-K-märkt liksom. Av Niemeyer. Ja. Arkitekten Niemeyer har ju gjort det. Så de har den här stadskärnan. Som är Brasilia. Som är helt futuristiskt och galet. Det går ju inte att bo där. Det går ju inte att vara där i princip. Och så har de en buffertzon. På typ 3000 meter utanför staden. Där man inte får bygga någonting. Och sedan så har du förorterna då. Då är det ju favelas och sådär. Och vanliga liksom skrotiga hus utanför den här liksom den här lilla klossen av futuristiska byggnader. Det hade varit jävligt kul att se egentligen Brasilien.
Ja. Bara för jag är ju mest sugen på Sao Paulo.
Ja,
jag
mässade
med tragisk grej om Sao Paulo. Nikkei bodde ju där med två andra ihop med en tjej därifrån.
Sao Paulo är...
Det är den Henrik berättade igår, där alla, precis som New York, det var så jävla bra när jag bodde i New York, att vilken musikstil jag sugen på ikväll, jag älskar ju all musik och det är därför jag älskar Brasilien så mycket. Brasilien är musik framförallt, och sen då, ja, sex, sol, värme, ja, allt möjligt. Men samtidigt är det också brutaliteten, som Supermike sa när jag, han bara... Herregud, det vi pratade om förrgår. Du kommer hit till Brasilien och du djupdyker rakt in i kloaken. Han sa att hade jag inte blivit dödad så kanske de hade kidnappat mig och ringt. Och tvingat mig att ringa alla vänner. För att sätta in på kortet. Och du gör det här. Du har liksom jordens vackraste, bästa kvinnor. Bara gå in på Tinder och träffa. Ja. Du ser ju trevlig ut och är trevlig. Ja. Du kan ju bara ta för dig och bli sol.
Ta det liksom. Gå inte in i kloaken direkt.
Nej.
Gå inte ner i kloaken.
Aldrig med.
Men jag har också en observation. Oscar, du vet ju i Sverige liksom när någon spelar sådär exotisk latinamerikansk musik, man sitter på ett ställe, så är det liksom, det finns en ironisk aspekt av det, eller det finns liksom det finns liksom, de spelar den här musiken för att det är lite liksom. Men här är det ju den latinamerikanska musiken. Det är ju liksom det är helt normalt här liksom, när vi ligger vid poolen och hör den här goa latinamerikanska. Det är liksom, det är en annan känsla. Det är verkligen en annan känsla. Det är svårt att sätta ord på det, men det är liksom det är grymt.
Men alltså. I Sao Paulo ska det ju då vara som i New York. Det var det jag ville säga med New York. Att jag är sugen på reggae ikväll. Då går jag på en reggae-klubb och ser en världsstjärna. Då går jag se Elephant Man ikväll. Eller vill jag se jazz, då går jag se Mike Stern ikväll. Han spelar varje tisdag på en liten krog liksom. Och sådär. Och så ska tydligen Sao Paulo vara med 22 miljoner. Så dit, det var det jag skulle till Straga. Häng på mig dit istället. Det blir nästa mål liksom. Och sen Salvador, för jag gillar svart kultur. Och svart har alltid varit bäst på musik liksom. Men det kan vi säga, ja, det har jag berättat för Anders. Ja. Det var ju catfight av mig på samba. Eller jag gick på en hiphopklubb. De dansade som samba. Och jag är ingen dansör. Det var min antagonist. Fejka Sniggen från Drakensbergsgatan skrev någon gång att du dansar aldrig eller någonting. Jo, i likhet. De enda faktiskt jag känner som har dansat ballett som små. Det är Robert Aschberg, Micke Persbrandt och jag. Men jag är inte så, Robban vet jag inte, men jag är absolut, Micke har ju, jag var med mitt ex och såg hans senaste pjäs här i november, Enkel i kärleken, då såg jag att han har ju dansen kvar i sig, han gjorde såhär steppgrejer och sånt. Det är absolut inte jag, men jag, som jag berättade för Anders, så hade jag en galen jumpalärare som egentligen ville kladda på brudarna, tror jag, som gick igenom alla danser, så vi har gjort foxtrot, allting, liksom, och samba också antagligen, bara att jag hade glömt bort det. Men det var ganska lik bugg, och den första tjejen då visade mig. Det var på en hiphopklubb, men de körde då samba moves till det. Och hon visade mig, jag bara, men det här var ju kul, tänkte jag liksom. I Europa och USA så är ju inte, visst det kanske är sex på, om du åker på dansbandsveckan eller Finlands båt eller Golden Hits i Stockholm, men det är inte direkt min stil och dansa tryckare där liksom. Och går på en houseklubb, teknoklubb eller något sånt där, så är det ju inte sex liksom. Men här, jag ångade sex som en ritual. Mm. Jag bara, men det här var kul, nu, okej, jag ska dansa med en, jag ska dansa med två, jag ska klippa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, typ. Så går jag på, då börjar jag dansa med en annan tjej. Då kommer den andra tjejen och bara liksom, ja, trycker tag igenom mot strupen typ ungefär, liksom, som att typ ungefär, dansa inte med honom. Att kvinnorna här, ja, som nu förstått, är kontrollerande. De skickar,
men
upp
Cyril,
de tar kommando.
Vi var ju på ett ställe här om dagen. Ja. Men jag tänkte, jag observerade de här tjejerna. De kan ju inte dansa riktigt modern till riktigt modern amerikansk musik.
Nej, de kör samba moves till det. Och det är också något med,
ja, det går
någon form
ju,
då. Men, av, liksom, men de det. Älskar att dansa. Ja, alla dansar, männen också, men kvinnorna mest. Liksom. Alla
jag gjorde ju faktiskt dansgolvet lite.
Ja, visst, det gjorde du.
Hur man dansar
i USA. Det var lite Pulp
Fiction-dans. Ja, det var det. Ja, okay. Jag kanske...
Andres är ju sjukt bra på att dansa. Det är ju fan hans dolda talang ju. Andres är ju en grym dansare.
Nej, men jag tror jag imponerade nog lite på tjejerna, för de har liksom inte jag är lite mer kraftverk och har lite mer 80-talsdansen, och det här senaste från USA är lite mer, det är ju inte, det är en slags, det är en konstig dans liksom. Så jag tror jag impade. Eller så tyckte de att jag var helt pervers och konstig bara.
Jag tror de impade, för de ville komma med oss till hotellet. Jag sa, nej, det här är inte vår typ av tjejer, Anders. Nej, liksom. Då kan du sakna plånbok.
Nej, det var lite dangerous. Det blev lite dangerous där ett tag. Så, nej, men vi var nära, vi var nära på att bli Evert Taube. Men vi gick inte in i Evert Taubes område, så att säga. Du förstår vad jag menar.
Alltså om man väl hamnar över Tobias.
Cornelis i Sverige, det var ju det PK också, att han och Tommy Bergen hade klippt några tjejer från favelan eller någonting. De rasade på Tommy Bergen på 50-talet.
Ja, men det
och Beppe Wolgers och alla de där. Den där dansa samba med att det samba står för något i den där låten. Det
Cornelis.
Ja, det står väl så synonymt för köpa sex. Eller?
De gjorde en film.
Har du inte pengar köper du min samba.
Ja, precis. Dansa samba med mig.
Ja, jag gjorde en film här. Jag måste se den filmen. Fan.
Men jag tror den är från...
Tommy ska för övrigt ha... Hoppas att han börjar bli gammal. Men han ska för övrigt ha en grym biroll i min första fictionfilm.
Är det inte weird... Ja. Är det inte weird att Cornelis sjunger den låten och så är det Cornelis som är horan? Är inte det weird?
Ja, det är lite weird.
Inte handtorsken?
Lite eller trans. Det är lite trans.
Nej, men den Dansa samba med mig, det är, han sjunger den ur horans perspektiv. Ja. Det är Cornelis som är
horan. Ja.
Det är skumt. Nej, men det är en bra låt, men det är skumt.
Ja, men han sjunger ju i hennes perspektiv. Det är därför den är fin. Det är som Flickan är vanna med över två. De sjunger ju ur deras perspektiv.
En vacker sång. Men just det, här resonerar man inte. Här har man inte hora-begreppet i Brasilien.
Nej, precis.
Men Taube sjunger väl aldrig ur horans perspektiv? Taube sjunger ju Fritiof Andersson.
Ja, men jag tänker på den där Flickan liksom, Havanna. Hon har inga pengar.
Sjunger ur horkarens perspektiv.
Nej, men när man sjunger Flickan, hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster. Det är väl klart man känner empati med henne. Eller hur? Ja. Det är inte så kul att sitta i ett fönster utan pengar.
Men det är ofta, då dyker någon Fritiof upp och liksom ska... alltså horkaren är ju ändå Tobs
men här ska ni föra något. Jag lärde ju känna Virgin Despentes i Frankrike efter att jag intervjuat henne. Hon gjorde den här filmen Best Moi, knulla mig på svenska betyder det. Och hon har ju fransk tung intellektuell, men hon har ju varit precis som hon är som en svensk Birgitta Stenberg, jävligt skön. Bisexuell kvinna. Och hon har ju varit prostituerad. Och jag frågade, hon var det i Marseille och hon satt i ett fönster och sådär liksom. Jag frågade hur det var. Hon bara, nej, jag var mest uttråkad. Jag satt och stickade eller läste en bok och sådär. Men alltså, men det var ingenting liksom, sa hon. Så att, hon var inte den lyckliga horan, men hon satt där i sitt... Hon var bara uttråkad, verkar det som. Och jag tror att Birgitta Stenberg har gjort samma grej, tror jag, Amsterdam. Hon beskrev det också som något sånt.
Ja, det blir som vardag till slut, liksom. Precis. Blir påpekad och... Men hur går det, liksom? Nej, vi ska inte gå in på detaljer.
Nej, men det är alltid... Jag vet inte, men det ibland som man så har jag liksom lite svårt att identifiera mig med prostitution, så att säga. Det är liksom...
Det finns ju också manlig prostitution. Om det kan man läsa i min debutroman Gå Johnny Gå i nyupplaget.
Ja, mäktigt. Jag ska också göra reklam. Jag har släppt en ny artikel på min Substack, karloskar.substack.com. Karloskarsundfeldt.substack.com.
Vad är det för artikel? Den måste jag läsa.
Bara kon.
Den handlar om
att IQ-forskningen inte liknar hur man samtalar om det i samhället. Att det är väldigt stor skillnad på forskningen och det allmänna samtalet.
Vilket sätt?
Jag blev ganska nöjd med det.
Vilket sätt är det skillnad?
IQ-forskningen är... Nu, jag vill inte avslöja för mycket, det är bättre att läsa det, men IQ-forskningen är ganska tydlig med att vi ärver egenskaper och så, men ofta när man skriver om det i tidningar och i det som når ut i samhället, då är det ofta så här,
man kan förbättra sin IQ.
Träna det här så kan du bli smartare. Och den skillnaden försökte jag liksom skriva lite kort om, så gå in och läs det. Jag har sett att det väldigt många från podden som läser.
Det är klart att det är genetiskt. Det är inte det här 70-talsflummet att det är bara så här miljö. Liksom. Så det är klart att det är genetiskt. Det är därför judar är intelligentare. Det uttalar folket, står redan i Bibeln. Nej, skoja. Jag vill rätta den där incellen. Men det är för att judar får en skolning i Torah från att de 4-5 års ålder. En intellektuell tradition. Och jag menar... Ja, som göteborgaren Peter Birro säger, hjärnan är en muskel som måste tränas. Så läser du böcker så liksom.
Ja. Men jag tror att den träningen kanske kan utgöra en skillnad på någon procent, och dina gener utgör en skillnad på 70% om man tittar på forskningen. Och det är den bilden som inte stämmer riktigt i samhället med vad som sker i forskningen. När man tränade, när man lät folk verkligen få incitament för att prestera bättre på intelligenstester, det vill säga att man fick en jävla massa pengar om man var duktig på intelligenstestet. När man gav folk den typen av incitament så lyckades de bara höja sina poäng med någon enskild poäng eller två. Så att ja, det är hårt. Men läs den. Alla håller inte med mig.
Och den
här
är på din hemsida. Vad hemsidan? Heter den Karl? Vad?
karloskarsundfeldt.substack.com. Och det är Karl och Oskar med bara K och inget DT på Sundfeldt.
Precis, det är lätt att lägga in det där. Okej, och så gör vi sista reklam för mig.
Har du någonting... Ja, men jag tänkte fråga Andreas bara, har du någonting gött du vill sälja in? Jag vet
inte. Storpocket.
Just det. Min senaste roman, Dunning-Kruger-effekten, har kommit till Storpocket. Finns på de flesta, tror jag, pocketshop i Sverige och säkert på alla andra bokhandlar också. Går att köpa på Adlibris naturligtvis.
Bokus.
Bokus. Och den kostar väl 140 eller något på nätet, 150 i butik eller någonting. Så det är käckt.
Och en resa genom krigets Ukraina kommer som pocket på fredag. Och därmed ett uppdaterat kapitel. Vad som hände med den här kvinnan som jag ville, och barnet som vi, jag ville i boken rädda ut Ukraina. Och man kan väl...
Fan vad snygg hon var, herre
jävlar. Leo skrev så här, bara, du hjälpte henne bara för att vara snygg. Jag bara, du gick rakt in i fällan. Liksom. Jag bara, jag hade hjälpt. Men jag ville ju visa upp henne bara för att provocera i boken också. För att folk ska ha den tanken. Det är klart jag hade hjälpt henne. Liksom.
Ja, men det var då,
jag har varit 120 kilo.
Men om man ändå ska hjälpa Karola, någon så kan man väl för fan hjälpa någon skitsnygg.
Ja, inte någon halt och lytt person.
Nej, men jag hjälpte faktiskt tre generationer kvinnor. Jag fick hjälp av vänner, framförallt från, från Göteborg. Annika von Hauswolf gav pengar, Stefan Jarl gav pengar, många kulturmänniskor, Jonas Redin, Sinna, tonkomikern. Så vi fick inte bara ut hon och barnet, utan även barnets mormor. Det var ju barnet jag var mest orolig för ryssarna våldtar även barn, men även pensionärer. Liksom. Det finns inga skrupplor. Liksom.
Men full disclosure, mormon kan ju inte varit lika snygg, och det beror på hur gammal
hon är. Henne har fått bild på, men nej, mormor är bara 4 år äldre än mig. Så henne har jag tror hon kan nog se okej ut. Liksom. Om hon får döttrar som ser ut så där. Men hon är då 37.
Nej, men det var det var grymt gjort, Cyril. Det är väl för fan helt jävla great att få ut någon.
Ja. Stig sa det när nu har fått ut tre kvinnor, man. Nu kommer kulturvärlden hata det ännu mer. Så Stig.
Ja, det är ingen nåd.
Just det. Nej, men det var, du vet, det här med att hjälpa på och göra någonting på riktigt kan vara känsligt. Det var någon som sa till mig, alla ska ge allt och alla måste offra för Ukraina, och alla skrev massa grejer till mig. Alla måste offra allting. Och jag så frågar jag bara, vad har du offrat för någonting? Då blev det tyst liksom, och jag tror att det är en viktig idé att faktiskt göra någonting på riktigt, och inte bara byta en profilbild på Facebook.
Vi fick ju ut dem dagen innan när ryssarna gjorde sitt intåg i stan också. Och det var ju det att barnet framförallt jag var rädd för. Den där stackars lilla söta sexåringen skulle bli våldtagen. Men för mig var det liksom som... Ja, det är större för mig än boken, den handlingen. För att, det är inte för att jag är någon jävla godhetsmänster, men det är en utilitaristisk handling. Om jag hjälper någon så mår jag också bra. Så för mig blev det större, och det är lite som liksom, okej, Hemingway, Idol, klockan klämtar för dig, som han, där han citerar en John Donne-dikt att ingen människa nu att liksom, har du gjort en grej? Den boken, klockan klämtar för dig, handlar om att de ska spränga en bro. Liksom.
Som judarna säger, har du räddat en person och
precis,
har du räddat hela
det är det
världen?
Den går ut på. Och John Donnes dikt också. Liksom. Mm. Och Hemingways bok också.
Det är viktigt. Du, jag tycker vi ska knyta ihop säcken här innan vi blir långa.
Ja, jag måste gå upp och göra spionen på takpoolens sällskap.
Okej, men då säger vi hej då, så trycker jag på paus och trycker på en sen.
Ja, hej då.
Okay, hej då.
Ha det jättebra.
Hej. Detsamma.
Hej.